CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
The European Court ruled that Switzerland's failure to meet past greenhouse gas reduction targets had violated their human rights.
Today's rulings make very clear that the European states have a legal responsibility to take real climate action.
Mordet ska ha skett mitt framför ögonen på sonen, som enligt uppgifterna varit den som ringt efter hjälp.
Utan man sitter där och är lite gubbig och man kommer fram till att alla det politiska jobbet har gjorts så vansinnigt dåligt.
Den ryska skuggflottan tankar sina fartyg från ett tankfartyg som i flera månader legat utanför Gotland.
Efter år av bråk har Europaparlamentet nu klubbat den så kallade migrationspakten.
Det här förstärker och skyddar asylrätten.
På område efter område som vi finansierar med våra skattepengar ska vi utvärdera om avreglering och marknadisering utgått från medborgarnas bästa.
Slopa asylrätten och överväg svexit. Folklistan skakar om inför EU-valet. Ryska fraktfartyg har öppnat flytande mack strax utanför svenskt vatten. SD-krav på fullt krig mot varje enskild individ i gängen efter ny brutal dödsskjutning. Debatten om Greta Thunberg fortsätter samtidigt som schweiziska pensionärer och klimataktivister vann i rätten. Dessutom, vad kommer EUs nya migrationslagstiftning innebära för Sverige? Och varför innehöll S-ledaren Magdalena Anderssons linjetal knappt en stavelse om migration, integration eller internationell solidaritet? Välkomna till veckopanelen. En timme om det som kokar just nu i politiken och i nyhetsflödet. Jag heter Magnus Thorén. Ja, och välkomna säger jag till panelisterna Lars Leijonborg, föreläsare och konsult och tidigare partiledare för Folkpartiet, det vi idag i dagligt tal kallar Liberalerna. Välkommen.
Tack för det.
Paja Mola, chefredaktör för socialdemokratiska idétidskriften Tiden.
Tack så mycket.
Och Josefin Utas, doktor i kemi är du. Du har tidigare jobbat som slöseriombudsman och du har ett förflutet i Miljöpartiet på lokal nivå och i Medborgerlig Samling.
Mm. Tack så mycket.
Lars, landshövdingen i Stockholms län, Anna Kinberg Batra, anklagas för vänskapskorruption. Hon har anställt två bekanta vid länsstyrelsen med höga löner. Och i ena fallet annonserades jobbet bara ut på en lapp på en anslagstavla i receptionen. Nu finns det en förundersökning igång och det är anmält till JO. Överlever hon det här?
Ja, det tror jag faktiskt. Man får ju erkänna att det är en viss spänning mellan regeringsformens strikta förtjänst och skicklighet och mera modern managementfilosofi. Hon kommer från politiken, där är det så att säga självklart att man i en maktposition så får man bygga en stab runt omkring sig, men korruption är jag emot, så har hon begått något misstag så ska det ju absolut gås till rätta med det, men jag förstår samtidigt att man kan hamna i den där situationen.
Mm. Men hon klarar det?
Ja, jag har inte läst allt om detta, men såvida hon inte har begått några uppenbara regelbrott i sin tjänstutövning så ska hon förklara detta.
Josefin, som gammal slöseriombudsman, är det tumme upp åtminstone när det gäller annonseringskostnaden?
Den kan inte ha kostat skattebetalarna många
ören. Ja, det må vara tummen upp där, men det finns ju andra aspekter också som spelar roll.
Gör det?
Ja, jo. Nej, men det ser inte så snyggt ut. Hon sa själv att det här blev inte så bra. Nej, det blev det inte. Men det kanske hon borde tänka på innan. Men det finns väl uppenbarligen en form av tunnelseende. Och det kanske blir lätt så i politiken när man har varit där väldigt länge. Att man gör såna här saker, man tänker inte riktigt på hur det ser ut för andra. Och tyvärr så späder ju det på ett politikerförakt.
Mm. Jag tyckte det var roligt. Det var lite den här klassiska kvällstidningsjournalistikens återkomst också. Att Aftonbladet gick upp där när de inte fick någon intervju med Kinberg Batra och satte upp en lapp på samma anslagstavla där de bad om en intervju. Det tyckte jag var den här gamla klassiska. Så gjorde de ju mycket på förr i tiden. Bra. Vi ska gå över till vårt första riktiga ämne så att säga. Nämligen initiativet som kanske stör nattsömnen för en eller annan kristdemokrat och socialdemokrat inför valet till Europaparlamentet.
Det politiska jobbet har gjorts så vansinnigt dåligt. Man har inte bara att man har liksom låtit ett av världens bästa länder bli ett av de sämre, utan man har också varit direkt usel när det gäller till hur man har förhandlat i EU, vad svenskarna har fått tillbaka av EU-medlemskapet.
Vad är folklistan för någonting? Är det ett parti?
Nej, det är ju inte det som det sades här. Det är en valsamverkan.
Vi kommer ju försöka förhandla oss till de positioner i de grupper vi kan få mest genomslag för den politik vi driver. Men jag menar, vi har ju olika ideologisk grund, så det är inte helt otänkbart att tänka sig att vi kanske hamnar på varsitt håll i parlamentet.
Mm, ljud från Henrik Jönssons intervju och från Sveriges Radio. Jan Emanuels och Sara Skyttedals folklistan har börjat ta form. Flera namn har presenterats och även lite konkret politik, bland annat att asylrätten bör slopas. Det var folklistans första utspel i veckan. Payam, är det här populism?
Det är en ganska dålig populism skulle jag säga. Den liksom gemensamma nämnaren för olika populistiska rörelser är att man har en tydlig motståndare. Man har en tydlig förklaring till samhällsproblemen. Exempelvis pekar vissa på migranter, andra pekar på George Soros, en del pekar på The Swamp i liksom Washington, den korrupta eliten. Folklistan har valt partipiskan och partistrukturer som sin förklaring till varför andra partier inte är tillräckligt väl. Jag tycker att det är ganska svag populism om det är populism, eller rättare sagt är ganska dålig populism.
Mm. Lars, har de en chans?
Kanske kan säga först att jag är kompis med Jan Emanuel. Vi var bänkkamrater i riksdagen en hel mandatperiod.
Och, så pass?
Ja. Ja, och nu jobbar vi tillsammans i ett projekt och han är ju väldigt smart. Han är smartare än man kanske tror, men min grundsyn på det här, ja, det är ungefär som det någon skrev att politikerna säger alltid att det är ett ödesval, men den här gången är det faktiskt ett ödesval. Och då det här med drag under galoscherna och sånt där, det, för mig så är det bara sjunker undan, för det här valet handlar väldigt mycket för mig om stöd till Ukraina, om den här klimatpakten ska överleva och så vidare, och då hålla på med antyda svexit och sånt där, det är för banalt för mig på något sätt. Så jag hoppas det inte går så bra för dem.
Mm, trots att ni är polare?
Ja, precis. Jo, men Jan Emanuel har så mycket annat att syssla med så att han kan göra det istället. Mm.
Josefin, kan det bli jobbigt för kanske framförallt Kristdemokraterna men också Socialdemokraterna i valet? Kan de stjäla en del
väljare? Ja, möjligen kanske lite. Men alltså, det är inte lång tid kvar till valet och de har inte så mycket tid på sig. Hade de kanske börjat för ett år sedan eller två år sedan, då hade det kanske kunnat göra någon skillnad. Eller så inte. Jag tycker att det är alltid trevligt med lite dynamik i politiken. Jag tycker att det skulle behöva vara mer sånt. Sen lockas inte jag själv riktigt utav sånt här mera ytliga initiativ. Kanske är jag ju lite inne på vad Payam sa också, att det är lite populistiskt. Det behöver inte vara fel. Men jag skulle ju hellre vilja se mer tråkiga, jordnära politiker med gott omdöme. Och tyvärr är det ju så att medierna faller ju för det här. Det är lite mer spektakel över det hela. Och då försvinner viktiga aspekter. Man ställer inte riktigt de här kritiska frågorna som man borde. Och andra initiativ som inte är lika flashiga försvinner. Så jag tror inte jättemycket på det här. Men jag tycker en sak är bra. Det Jan Emanuel sa att han har i alla fall en intention att försöka hjälpa människor upp ur soffan. Att bli mer medvetna om att det är ett val och att de borde faktiskt rösta. Och på det sättet är det ju också positivt.
Mm. Finns det något positivt där?
Jag tycker politiska engagemang är positivt. Jag tycker det är bra att folk startar partier, oavsett om det här är liksom ett parti eller en lista. Får de upp valdeltagandet är det positivt, så att det är klart ur en demokratiaspekt tycker jag att det är bra att fler ställer upp, absolut.
Jag tänkte på det där som Josefin sa om att det är kort tid. Jag tror inte att det behöver bli så avgörande. Jag var ju med redan när Ny Demokrati startade. De hade väl ett halvår på sig. Nu är det 2 månader. Men den mediala logiken är så mycket snabbare nu för tiden. Så jag tror att det kan räcka faktiskt. Men sen vidhåller jag att jag hoppas att det inte går bra för dem. Men möjligen tror jag inte tidsaspekten är helt avgörande.
Mm, vi får se vad som händer med dem då. Och hur mycket de får oss att prata om dem här i veckopanelen också.
Ja, vi måste
också
sluta omedelbart.
Då gör vi det. Vi byter ämne. En återkommande debatt, det är ju hur vi alla börjat vänja oss vid skottlossningar, mord och sprängda trappuppgångar. Men i onsdags så skedde ett mord i Skärholmen i södra Stockholm som ändå chockade många.
Mannen i 40-årsåldern ska ha varit ute och gått med sin 12-åriga son då pappan strax efter klockan 18 igår sköts till döds i en gångtunnel. Mordet ska ha skett mitt framför ögonen på sonen som enligt uppgifterna varit den som ringt efter hjälp.
Mikael var en väldigt glad, trevlig, social, godhjärtad person. Samtidigt så var han väldigt rakt på sak. Alltså, han kunde verkligen säga och han sa alltid vad han tyckte och tänkte. Och, är det något som är fel? Ja, då fick man höra det.
Ja, så rapporterade TV4 häromdagen och vi hörde också den mördades svåger Elias i SVT:s Aktuellt. Det här leder ju tankarna till mordet, åtminstone för mig, av den här 12-åriga Diana för ett antal år sedan. På något sätt att när man inte trodde det kunde bli värre. Hur känner ni?
Ja, jag har svårt att hitta ord. Det är ju fortfarande relativt ovanligt att personer som inte själva är indragna i gängbrottslighet blir drabbade av sånt här. Och då kan man ju säga att alla människoliv är lika mycket värda, men visst berörs man särskilt av när det är fullständigt oskyldiga människor som berörs, och att det här att sonen blev vittne till detta, det är så fruktansvärt, så jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Det är hemskt.
Josefin, det har ju blivit en diskussion om det här med civilkurage, för vi vet inte allt om det här, men mycket tyder på att pappan vände tillbaka och på något sätt kanske ville diskutera någonting med de här killarna, gärningsmännen, som de hade sagt. Och man brukar säga det här, it takes a village to raise a child. Kan det här göra att det är slut med det där nu med civilkurage, om det ens har funnits?
Ja, men det är klart att det påverkar människor när någonting sånt här händer. Och det är det som gör det så olyckligt, att det räcker med några såna här fall och människor blir väldigt påverkade. Och man drar sig för att gripa in eller säga ifrån. Det tror jag de flesta känner. Och det är väldigt olyckligt, för vi skulle ju behöva motsatsen verkligen. Men jag tycker att jag ser en skillnad ändå i när det händer någonting nu än för några år sedan. Att jo, visst, man tycker att det var fruktansvärt då, men det är på något vis som att den här sorgen har övergått lite mer i ilska. Folk börjar bli mer förbannade. Ska det fortsätta så här? Gör någon något? Och jag tror att det är bra att vi börjar bli lite arga och börjar ställa krav. Jag menar, när vi ser politiker kommentera det här, då säger de att ja, mina tankar går till de anhöriga. De kommer med beklaganden. Och det där är så provocerande. Och det blir mer och mer provocerande för varje gång det händer.
Måste man inte säga så då?
Nej, alltså om istället för att säga mina tankar går till de anhöriga, så skulle jag vilja säga tillbaka att nej, dina tankar borde gå till dig själv. Vad gör du åt det här? Självrannsakan. Fråga dig själv vad du kommer att göra annorlunda från nu. Vi måste stoppa våldet, säger politikerna. Ja, så vad föreslår du? Vad ska du göra? Hur ska du agera? Det är ju det vi vill ha ut av våra politiker. Inte beklaganden eller att de är ledsen. Vi har gett dem makt och pengar och de borde de använda. För det kan inte vi medborgare. Vi har inte den möjligheten. Vi har gett den till politikerna.
Pajam.
Nej, men jag delar bådas tankar. Jag håller med Lars om att det är den här typen av tragedier. Ibland är det som att liksom ordet, språket räcker inte till. Det är klart att den här 12-åriga pojken, hela hans liv, hela hans familjs liv, hela släktens liv, hela delar av liksom Skärholmen, hela deras liv kommer ju på något vis definieras av detta. Hur sätter man ord på det? Sen delar jag Josefins frustration. Jag är glad över att frustrationen ökar. Jag är glad över att ilskan ökar. Men det är någonting i det svenska politiska systemet som är trasigt. I hur många år har det varit så här? Ändå är det fortfarande allt för mycket käbbel. Det var käbbel från S-regeringen. Det är käbbel från den här regeringen. Är det någonting jag som sosse hade önskat av den här regeringen, så var det att de faktiskt menade allvar med att nu blir det krafttag mot kriminaliteten.
Och vad består det här käbblet i då?
Nej, men vad är det man diskuterar när det gäller att förebygga och liksom bekämpa kriminaliteten? Det är fortfarande straffskärpningar, liksom fler verktyg till polisen. Rätt och riktigt, det borde ha kommit för 10 år sedan. Men alla tänkande människor inser ju att när barn avrättar barn, så spelar det faktiskt inte roll om liksom du hamnar 10 år i fängelse eller 12 år i fängelse. Samhället är fundamentalt trasigt. Och det är ingen politiker som har den krisinsikten. Man måste börja säga att vi måste göra saker radikalt annorlunda. Hålla på och mecka med en straffskala hit eller dit. Det räcker inte.
Ja, på ett sätt håller jag med. Men det är att politikerna måste ju ta sitt ansvar, göra sin del. Att se till straffskalorna och att personen faktiskt lagförs och så vidare, det är en grundläggande förutsättning för att alla andra delar ska kunna fungera. Att socialtjänsten ska kunna fungera till exempel och kunna göra sitt jobb, skolorna.
Att fast man plockar bort sådana saker. Idag.
Nej,
det är det
precis.
Som är problemet. Socialtjänsten funkar inte, skolan funkar inte, förskolan i de här områdena funkar inte, föräldraansvaret funkar inte, det finns inte fungerande föräldrautbildningar. Svenska språket finns inte i de här områdena. Demokratiska värderingar finns inte i de här områdena. Och det är som Josefin säger. Vad gör man då? Ja, men de ska ta sitt ansvar. Men de tar ju inte sitt ansvar.
Mm. Men det skulle gå lättare för socialtjänsten om grova brottslingar till exempel är inlåsta. Då kan de inte rekrytera lika många. Alltså att det hänger ihop.
Absolut,
allting det där.
Absolut, men det är ju
alla
för
delar
lite.
Måste funka. Det är vi överens om.
Jag tänkte på det. Jim Åkesson, han Sverigedemokraternas partiledare, han gick ju ut igår och skrev... Han talar om fullt krig mot gängmedlemmarna. Finns det en risk, chans, möjlighet att det här till slut också börjar likna någon form av undantagstillstånd som man börjar kräva för att faktiskt få bukt med det här? Vi har gått ganska långt på straffskalorna och sådär i någon slags svensk kontext. Och vad återstår att tillgripa?
Jag tror man måste börja i hur ser verkligheten ut och jobba därifrån. När man säger att vi ska föra krig mot gängkriminaliteten och mot brottslingarna, ja, men det är väl rimligt. Men vad innebär det i praktiken? Vad är de riktiga förslagen? Återigen, landar man i att ja, vi ska smälla upp 3 fler kameror och vi ska förlänga straffen med 2 år, det är inte att föra ett krig. Ett krig är att på fullt allvar, från förskolan ända upp i vuxen ålder, område efter område, jag pratar förskola, jag pratar socialtjänst, jag pratar BVC, jag pratar skola, jag pratar regionen, sjukvård, jag pratar föräldrar, föräldrautbildning, föräldraansvar, jag pratar bostadssegregation, att göra om fysiskt hela bostadsområden. Där borde ju Sverige vara. Jimmy Åkesson är inte där. Vad är hans lösning? Återvandring. Vad ska han göra? Ska han skicka ut 12-åringar som är svenska medborgare? Vart ska han skicka dem? Och det här menar jag med att när någonting är så här trasigt i svensk politik, då behövs en krisinsikt. Och den finns inte.
Mm. Lars?
Ja, den börjar väl komma ändå. Det är klart, för mig ligger det nära till hand som jag får vara egotrippad och påminna om att jag la ju fram när jag var politiker ett program 2002, det är 22 år sedan, som jag handlade exakt om det Payam talar om, i krisen i förorterna på grund av den bristande integrationen. Jag fick ju mycket kritik då för just det här språkkravet, men det innehöll mycket annat. Men sen hände det ju alldeles för lite, och det har ju suttit olika regeringar, inklusive en där jag själv satt med. Det borde ju ha skett mycket, mycket mer under de här 22 åren, men kanske berodde det på, där får väl du som socialdemokrat ha ett visst ansvar, men det gäller ju många, verkligen, det är dumt att peka ut för mycket, men även socialdemokraterna var ju väldigt kritiska till den här ansatsen, så att det finns många som har ansvar, men är det ändå inte så att vi nu ändå ser en växande insikt? Och ja, sen ska vi vara ärliga, det är inte så lätt. Det, alla problem kan man inte bara lösa genom en enda åtgärd.
Men, du ska ha personal till alla de här skolorna, förskolorna, ny kanske, som om det i det fallet till exempel handlar om att de ska kunna tala bra svenska eller vad det nu kan vara. Det låter sig inte göra sin handvändning oavsett regering väl?
Nej, och det är ju det att vi har, alltså vi har en förutsättning genom alla människor som finns här. Vi har moral hos oss. Vi börjar bli ganska brokigt samhälle som har lite olika syn på saker. Alltså, vi måste titta på hur våra förutsättningar ser ut och skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det är därför man till exempel bör diskutera volymen på invandringen och sådana saker, för det påverkar förutsättningarna att kunna göra någonting. När problem är väldigt stora och väldigt omfattande så blir det såklart väldigt mycket svårare, som du pratar om, att det behövs personal och så vidare. Det är inte enkelt. Vi måste titta på hur vårt land ser ut. Vi pratar ju ganska mycket om att vi tittar på lite på Danmark och på andra länder och sådär, men är det kanske inte dags
El Salvador
att Sverige...
har ju dykt upp en hel del rapportering kring, just med tanke på undantagstillstånd. Det var lite därför jag frågade om det är någonting som ligger ytterligare 5 år fram i tiden.
Ja, alltså det kanske kommer gå åt det hållet, det vet vi inte, men vi måste ju uppfinna vår lösning här, utgå från hur det ser ut just här, för det är ganska unikt just här i Sverige. Kanske vi kan gå före och vara lite mer kreativa, det håller jag med på om.
Vi får se. Vi ska lämna Skärholmen. Vi ska till havet utanför Gotland och Sveriges territorialgräns, där SVT i veckan kunde avslöja att Ryssland hittat ett sätt att kringgå sanktionerna.
Den ryska skuggflottan tankar sina fartyg från ett tankfartyg som i flera månader legat utanför Gotland.
På 2 månader har 52 fartyg som varit på väg till eller från Ryssland stannat vid fartyget utanför Gotland för att tanka.
Det är en allvarlig fråga och regeringen kommer att följa den noggrant, och vi kommer också se till att vi inom den europeiska unionen tar upp och diskuterar hur vi ska hantera den här frågan.
Ja, Payam, är det ett exempel det här på att de här sanktionerna mot Ryssland, ytterligare ett exempel får man säga, de funkar inte?
Det är ett exempel på att de inte funkar just nu, men så är det med sanktioner, att det är en kontinuerlig katt- och råttalek. Så att när ett land får sanktioner mot sig, då försöker de runda dem. Då tar man fram nya sanktioner och så försöker de runda dem. Så det gäller för EU att vara på tårna. Däremot, det jag tycker är mer alarmerande, det är att jag tycker mig ana, både i Sverige och EU, att det är en sorts trötthet nu. Och att man ser lite mellan fingrarna. Putin höjer insatsen. Vi vet att Ukraina inte får leverans av vapen och ammunition. Det här är ju liksom ett ytterligare tecken på att Putin fortsätter liksom hålla kriget igång. Och det är allvarligt. För om Sverige och EU börjar slappna av, då ser jag väldigt, väldigt liksom bekymmersamt på utvecklingen. Både i Ukraina, men i förlängningen. Vad innebär det för hela EU och svenska folkets säkerhet?
Ja, det verkar ju lagligt det här som de håller på med och tankar utanför Sveriges gräns där.
Ja, men det behöver man ju titta på, precis som Billström sa. Nej, visst är det så att det är lite trötthet redan, trots att det här är ett maratonlopp när det gäller Ryssland och Ukraina och så. Och det är illa att vi håller på att kanske ta ner garden lite grann. Det är lite lustigt hur de beskriver den här nyheten i media som ett miljöhot. Ja, men det är ju ett säkerhetshot också. Man kan ju föra krig på många olika sätt. Och hoppsan, det blev ett olyckligt oljeutsläpp här precis utanför Gotland. Och då ska vi behöva lösa det tillsammans med andra länder runt i Östersjön. Det skulle vara väldigt lägligt för Ryssland. Och sen, ja, det var inte vi, det var de här skeppen och vi har ingenting med saken att göra. Och det finns inga försäkringar, ja men hoppsan då. Det är ju ett utomordentligt sätt att störa oss från det som är verkligt viktigt.
Mm. Lars, är det här ett exempel på att det här med sanktioner är tveeggat svärd? Alltså? Och tittar man historiskt på när det gäller Iran, Nordkorea, det är inte alltid man har uppnått syftena med sanktioner.
Nej, och det är svårt. Men ingen kan vara mer engagerad än jag för att vi måste lyckas i detta. Dock kan man väl ha klart för sig att det här om havens frihet är ju någonting väldigt grundläggande som respekteras av de flesta länder, möjligen utom Houthi-rebellerna just nu. Och det är klart att börja inskränka det, att hävda att vi har rätt att ingripa militärt på internationellt vatten, det är ett oerhört steg. Och lika så som någon föreslog, det var väl någon föreslog häromdagen, att om en flygförbudszon, alltså vi har ju rätt att förbjuda flygplan på vårt territorium, men däremot att så att säga inskränka havens frihet är ett jättesteg. Så om inte det funkar så måste vi ju hitta andra vägar, och allt det här som ni båda har varit inne på, det handlar om att hjälpa dem med vapen och på alla och de sanktioner som faktiskt fungerar. Sen Josefin, man ska nog trots allt inte, jag håller med om att skillnaden mellan ett fullskaligt invasionskrig och ett oljeutsläpp är väldigt stor, men det är klart miljöhoten i Östersjön från dåliga fartyg är rätt stor, så att även, men vi får bevaka båda de här aspekterna.
Mm. Kommer de till rätta med det här? Eller kommer det här att fortgå under hela kriget, hur långt det nu blir antagligen? Ryssland kommer att ligga kvar där och tanka sin skuggflotta.
Alltså den dag som västmakten, eller på att säga EU och USA, bestämmer sig för att vi ska trappa upp krig, man kan ju stänga av Öresund till exempel, det är militärt, är inte det så omöjligt, men det är klart det är en dramatisk upptrappning av stödet till Ukraina, och jag hoppas att vi kan fortsätta med det här spåret som vi hittills har gjort, att med militärt bistånd till Ukraina ändå hjälpa dem att vinna. Mm.
Hörrni, sista kortare ämnet för dagen innan vi ger oss på Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Anderssons linjetal i veckan. Det kommer att handla om klimatet.
Jubilation in Strasbourg after a group of elderly Swiss women successfully argued their government is putting them at risk of dying during heat waves by not doing enough to combat climate change.
The court holds that under Article 8, states have a duty to adopt and to effectively apply in practice regulations and measures.
Det är makthavarna som jobbar här inne, politikerna som är folkvalda, som sitter på enorma maktpositioner och som aktivt väljer att utnyttja sin makt för att fortsätta gynna destruktiva industrier och företag.
Ja, Greta Thunberg hörde vi där på slutet. Men vi ska börja i en annan ända. Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg kom med flera domar i fall där länder stämts för att kränka mänskliga rättigheter genom att inte tillräckligt jobba för att minska klimatets uppvärmning. Ett fall som drivits av kvinnliga pensionärer i Schweiz fick rätt av domstolen här. Payam, är det här ett vettigt sätt att driva klimatpolitik, dra stater inför skranket?
Det är inte ett vettigt sätt att driva någon form av politik, för att i en demokrati så röstar man på de man anser har bra förslag och så får någon sida eller någon kraft majoritet, och då ska det bli som folket vill. Så att som regel är jag skeptisk till den här juridifieringen. Det finns ju på en rad olika politikområden att man försöker runda folkviljan genom att ta domstolsvägen. Så principiellt nej. Sen finns det ju kanske andra områden än just klimatet där jag tycker det här är ännu värre. Så att det är inte så att jag blir fly förbannad, men i en demokrati så ska folkviljan styra och inte den här typen av processer.
Mm. Greta Thunberg, hon var ju på plats där och välkomnade domen. Och hon sa att det kommer många fler, det var vad hon trodde, fler såna rättsprocesser kommer att dras igång. Josefin, tror du det?
Ja, det finns ju många redan som är på gång. Och här i Sverige också har det varit Aurora-målet. Eller jag vet inte om det har kommit till slut eller om det fortsätter. Om att stämma staten för att man inte gör tillräckligt för klimatet. Det fortsätter ju uppenbarligen. Men jag håller helt med Payam om att det här är ingen bra utveckling alls. Det här är ju ett sätt att urholka och försöka runda demokratin. Alltså politik är komplex. Samhällsutvecklingen är inte en rak linje. Och det går att göra på massor med olika sätt. Och ibland tar man ett steg åt ena hållet, ibland tar man ett steg åt andra hållet. Och det här behöver vi komma överens om i en demokrati. Jag tycker att vi borde göra det. Och det är inte lämpat för att avgöra sig domstolar med rätt och fel.
Men jag gissar att de här aktivisternas tanke är att få ett papper svart på vitt där står att staten X har gjort alldeles för lite för att på de här sätten skydda klimatet. Ja. Då kan de visa upp det och säga...
Ja, det kan
jobba
de göra, men jag tycker att vi ska inte tillåta det. Det är ju, alltså, tolkningen av våra lagar och konventioner, den råder ju vi själva över. Och jag tycker inte att vi ska fortsätta åt det hållet.
Nej, men jag vill bara tillägga att jag tycker det är viktigt att är man av den åsikten att man är det principiellt. För att det finns många fall när demokratier vill ta tillbaka kontrollen över ekonomin. Vad ska vi ta för exempel som har varit aktuellt? Elnäten. Så att i Sverige har elnäten blivit privatiserade, bolagen höjer avgifterna. Och när regeringen säger stoppa belägg, ni får inte höja avgifterna hur ni vill, då går man till EU-domstolen och så hävdar man konkurrensrätt. Och då finns det ju de som tycker det här är jättehemskt på klimatsidan, men sen som säger app, svenska regeringen, titta nu, nu har någon EU-domstol sagt att konkurrens gäller och ni får inte reglera avgifterna. Så att det gäller att vara principiell här.
Ja, det är ju en traditionell borgerlig ståndpunkt att juridiken också ska ha en roll över politiken, så att säga. Det lagprövningsrätt finns det ju, att om en domstol anser att en lag strider mot grundlag så behöver de inte följa den och så vidare och så vidare. Men ja, just det här exemplet som då kan jag ju då säga att som för detta borgerlig politiker så håller jag rätt mycket med både Payam och Josefin att demokratin står över juridiken, så att säga, att om folket bestämmer vissa saker då måste det gälla. Sen det är klart, om staten bestämmer att expropriera någonting och ta alltså något från en människa som den personen har äganderätt till, så måste det kunna prövas i domstol om staten har givit en rimlig ersättning och så. Men i princip tycker jag vi ska satsa mer på demokratin än på juridiken.
På tal om Greta Thunberg, hennes argument och metoder har ju faktiskt även den här veckan fortsatt att debatteras sen hon med andra aktivister blockerade ingången till riksdagen för några veckor sedan. Hon måste leverera bättre argument nu när hon faktiskt är vuxen om vi i media ska fortsätta ge henne utrymme, menade min kollega Jörgen Wittfeldt i en krönika. Marianne Lindberg de Gär, hon tycker i Expressen att Thunberg valt helt rätt väg, och detta främst för att då slipper hon bli ihjälkramad av etablissemanget och kan vara fri. Vad säger ni? Är Greta Thunberg fortfarande relevant i klimatfrågan?
Uppenbarligen. Hon får väldigt mycket medial uppmärksamhet. Jag tror att många unga människor har stort förtroende för henne. Äldre också för den delen. Så hon är relevant och hon är väl en av de tyngsta opinionsbildarna, skulle jag säga.
Alla unga röstar väl höger nu för tiden, har man förstått?
Ja, om du tittar på unga kvinnor så är de fortfarande ganska vänster.
Josefin? Lyssnar du på Greta Thunberg när hon säger något?
Ja, jag väntar ju fortfarande på att hon ska säga någonting som jag tycker är värt att lyssna på. För jag tycker inte riktigt det. För jag vill ju gärna ha substans, argument och så. Och tyvärr kommer det inte så mycket sånt. Hon kan ju fortfarande vara populär och hon kan driva sin sak på det sätt hon nu vill. Det är ju hennes val. Men jag tror lite grann att om det var någon som trodde att hon skulle kunna bli någon sorts opinionsbildare och trycka på och komma med förändringsförslag, så nu har vi förstått att det kommer nog inte hända. Och då jag ser att intresset för henne minskar lite grann just av den anledningen. Så ja.
Ja, jag har sällan tyckt att hon har haft något så intressant att komma med. Jag är mest intresserad av de som har några lösningar, så att säga. Men jag är ju varm anhängare av demonstrationsrätten. Jag har varit rätt mycket i riksdagshuset på sistone, för jag sitter i en statlig utredning. Så jag har också fått tränga mig förbi de här demonstranterna. Men så länge de...
Du drog ingen rullväska över?
Nej, det gjorde jag inte. Men och så länge de inte, så att säga, hindrar det demokratiska arbetet, så är det väl okej. Okay. Jag såg att de här som hade blockerat en motorväg blev friade från sabotage. De dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Jag kan tänka mig att om man hamnade i bilkö skulle man bli ganska irriterad. Men det ligger kanske någonting i det domstolen har sagt, att demonstrationsrätten är väldigt, väldigt viktig.
Mm. Hörrni, det har blivit dags för veckans två huvudämnen. Och först till Sveavägen 68 och Socialdemokraternas partihögkvarter.
Det handlar om ett samhälle som fungerar i vardagen och som står pall i osäkra tider och om kriser inträffar. Om ett land som sätter svenska folkets behov i första rummet, kort och gott. Om att Sverige ska bli lite mer om Sverige, det land vi alla älskar. Tack för att ni.
Mm, så talade partiledaren Magdalena Andersson inför partifolk och press i tisdags. Privatiseringar, friskolor, tåg som inte går i tid och kriminella som driver vårdföretag stod i fokus, kan man säga. Och man kunde också notera att ingen kritik alls i princip riktades mot regeringens politik på områden som migration eller brott och straff, som länge dominerat debatten. Josefin, varför var det där inte närvarande i talet?
Ja, de kanske vill testa något nytt och det är ju väldigt trevligt tycker jag.
Men kan det handla också om att socialdemokratin numera köper tidavtalet på de här punkterna rakt av?
Ja, kanske delvis, men de borde ju presentera lösningar och det hade man ju varit väldigt glad om man hade fått lite intressanta förslag och så, och analys kring det här. Det pågår ju förvisso den här samhällsanalysen vid sidan av, men det var ju helt frånvarande i hennes tal. Jag tycker att det var upplyftande bara att det inte var fullt av smutskastning och brunsmetning, utan att hon pratade politik. Hon lyfte till och med företagen och marknaden är viktig och så här lite mer nyanserat och bra. Jag tyckte det var positivt. Men sen som sagt var väldigt
företagen,
stora...
Näringslivet eller företagen är en god tjänare men en dålig herre, för att hon sa.
Mm. Ja. Ja, men alltså det finns ju poänger. Alltså, jag är i alla fall inte så här för total megafrihet och ingen stat alls och inga regler.
Men låga skatter.
Eller så. Låga skatter kan det gärna vara, men inte liksom totalt fritt, utan det ska vara en bra, sund balans. Och jag är ju bara glad om sossarna tycker det också. Men som sagt, det saknades ju stora delar som man gärna hade hört mer om.
Vi släpper in Payam här då, för du har ju lite insight i det där. Du sitter ju med i en av de här arbetsgrupperna som ska hamra fram Socialdemokraternas... nya politik. Det är enkelt att kunna lyssna även på den här, tycker jag, mycket intressanta delen av diskussionen i veckopanelen. Gå in på kvartal.se/prenumerera och få tillgång till alla våra texter och poddar. kvartal.se/prenumerera. Det är hur enkelt som helst faktiskt att komma igång, och genom att bli prenumerant stödjer du också oberoende journalistik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista frågan på det här temat. Hur nationalistiskt var talet? Jag tänker, det var mycket svenska folket, det land som vi älskar. Sverige ska bli mer som Sverige. Var det ett nationalistiskt tal, Payam?
Det var ett patriotiskt tal. Och folkhemmet är ett patriotiskt projekt. Och det ska det vara.
Vad säger ni andra?
Det var socialistiskt, kanske mer än nationalistiskt, tyckte jag.
Ja, en intressant kombination där. Jo, men
jag får väl lite efter att det var ord som jag inte hörde för 10 år sedan, eller formuleringar i socialdemokratiska tal. Men bara missade dem.
Ja, nej, men jag log lite grann åt lite halvtaffliga SD-blinkningar, så att säga, med Sverige. Jag minns inte exakt om det var Sverigevän eller vad det var. Det var ett antal, jag håller med, det var ett antal sådana markörer att man numera vill vara väldigt svensk. Mm.
Är det ni i arbetsgrupperna som har föreslagit det, Pajam?
Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte är mycket svenska folket och svenskarnas intresse när vi presenterar våra förslag.
Okej. Hörrni, vi ska gå vidare till sista ämnet idag. Det som en del knappt trodde var möjligt, nämligen att EU till slut kunde enas om en ny gemensam asyl- och migrationspolitik.
Efter år av bråk har Europaparlamentet nu klubbat den så kallade migrationspakten.
Det här förstärker och skyddar asylrätten.
Det är ju ett historiskt beslut. Vi får nu på plats mer kontroll av den yttre gränsen. Vi kommer att öka säkerheten och minska invandringen till både Europa och Sverige.
EU-kommissionären och centralpersonen i den här frågan, får man säga, Ylva Johansson, och moderaten och Europaparlamentarikern Thomas Tobé från Ekots rapportering. Värnar asylrätten och skärper gränserna. Kan de här två vara sanna samtidigt, Josefin?
Ja, det är ju en sorts kompromiss. Man har ju hållit på och kompromissat med det här i åratal. Och så landar det i det här som är bra på vissa sätt. Att vi skärper, liksom stärker gränsen kring EU. Sen är det frågan om hur kommer det här att fungera. Man vill ha en snabb bedömning av skyddsskäl vid gränsen, men det är ju svårt att göra under flera år liksom, om man får det på sig att bedöma om någon har skyddsskäl eller inte. Kommer det fungera? Och sen så ska det vara solidarisk omfördelning utav de som faktiskt har skyddsskäl i Europa. Och frågan är vilka det är då som ska ta emot de här.
Man ska ju också kunna köpa sig fri.
Precis,
så att säga,
man får välja. Ja, precis. Men vilka väljer då att ta emot istället för att ta emot de pengarna? Alltså det finns en massa frågetecken. Hur ska det här gå till i praktiken?
Djävulen finns i detaljerna.
Ja, verkligen. De säger att det är ett historiskt avtal. Ja, men det behöver inte betyda att det är bra och fungerar. Och jag ser det lite så. Mm.
Lars, är det historiskt där? Gör det skillnad?
Ja, det är väl bra att de har kommit till beslut. Men verkligheten är ju så fruktansvärt svår. Jag vill aldrig säga att något problem är olösligt. Men det här, jag bara får nämna en siffra. Ibland mina liberala vänner säger så här, det är 1% av jordens befolkning som är på flykt, 70 miljoner säger man ofta. Men samtidigt såg jag en mätning där Gallup, World Survey eller vad det hette, hade frågat människor, skulle ni vilja bo i ett annat land än där ni gör nu? Det var 17, ja det var 1 miljard om man multiplicerar av jordens befolkning, och de allra flesta vill bo i Västeuropa eller USA. Och det är klart att skilja dem som vill komma hit från de som verkligen har skyddsskäl, det är ju jättesvårt. Så att det här, jag tror vi tre panelister här kanske tycker ungefär lika, det här är ett jättestort problem som tyvärr inga parlamentsbeslut i Bryssel riktigt löser. Mm.
Jag kan väl säga lite det som Josefin var inne på här, vad de här förslagen, de här olika delarna i det går ut på. Det ska vara mer enhetliga bedömningsgrunder när det gäller asyl i hela EU. Det ska vara en snabbare asylprocess, snabbare avvisningar för de som uppenbart inte har asylskäl. Och så ska det också finnas lite säkerhetsventiler ifall det kommer väldigt många samtidigt. Så ska de här reglerna inte gälla om att det är första mottagarland som ska ta hand om allting. Men Pajam, finns det någon form av hyckleri i det här samtidigt? Alltså man pratar mycket om att man ska värna asylrätten hela tiden. Det vill man aldrig gå ifrån, men samtidigt så skärper man åt mer och mer. Det är den här dödshinderbanan över Medelhavet. Ingen får söka asyl på ambassader i de här länderna. Flygbolag får inte ta med folk som inte har rätta visum. Men hur länge kan man fortsätta på den bogen? Att strama åt och försöka hålla folk borta och samtidigt säga att vi ska värna asylrätten?
Den delen skulle jag säga är ett hyckleri. Men orsaken är ju också, eftersom att i den tid asylrätten kom så förstår man varför asylrätten var utformad som den gjorde. Och det är också väldigt svårt att se vad ska det ersättas med som alla tycker om och alla är nöjda med. Så att asylrätten är inte i den bemärkelsen uppdaterad utifrån hur samtiden ser ut. Så är
det som knölar till det hela tiden?
Delvis ja, eftersom att den är absolut asylrätten, vilket gör att det finns ingen gräns, utan det är en absolut rättighet.
Mm. Sätter man foten i ett land och då får man söka asyl?
Så är det ju utifrån asylrätten idag, så att säga. Så den delen, den är liksom problematisk utifrån de aspekterna, men varför den här migrationspakten är bra och varför den gynnar asylrätten är ju för att den skiljer tydligare på de som kommer av ekonomiska skäl och de som kommer av asylskäl. Och nu inför man ju då de här 12 veckorna som blir en snabb prövning, och har man då inte tydliga asylskäl så blir det ett snabbare återvändande, och det ger ju hela systemet mer legitimitet. Det blir svårare att komma undan, det blir svårare att söka i land efter land, där täpper man ju till nu. Har man fått nej i ett land, då är det ett nej i EU. Så var det inte innan. Man kunde få nej i ett land, fortsätta till nästa land och vidare och vidare. Så på så sätt så blir det, genom att man försvårar möjligheten att runda systemet, så får systemet mer legitimitet.
Mm. Man lockar ju fortfarande personer att ta sig över Medelhavet när det finns en chans att komma in, och det tas ju inte bort med det här systemet, utan det fortsätter snarare. Det som man har klagat väldigt mycket på. Sen finns det en hel del regleringar och man ska hjälpa varandra där också. Så jag kan inte detaljerna, det här väldigt, väldigt omfattande material som man har kommit överens om. Men i alla fall, det löser inte alla problem. Och det finns ju då inte, som jag har förstått, någon intention att dra en gräns för hur många som kan få komma till EU, hur många som vi kan ta emot för att de ska ta sig emot på ett bra sätt och kunna komma in i samhället och så vidare. Det problemet löser man ju inte med migrationspakten.
Jag tror för svensk del så finns det flera orsaker att vara positiv ändå. Så den ena är ju att så som systemet har varit innan, återigen, du har kunnat få nej i vissa länder och sen komma till Sverige och chansa. Den möjligheten försvinner nu. Och det är ju väldigt få människor som kommer till Sverige först. Utifrån vårt geografiska läge såklart. Så det är ju bra för vår del. Den andra delen som är positiv är ju att reglerna blir mer enhetliga. Vilket också gör att den typen av diskussioner som vi har haft i Sverige kring varför kommer det fler hit? Är det för att våra regler avviker mer än från andras? Den typen av diskussioner kommer också bli lite överflödig. Så att för svensk del skulle jag säga att det här är bra.
Ja, jag gläder mig åt att allt positivt ni kan hitta. Jag är väl lite dyster, för det är klart, man har ju hört de här sakerna i alla år, att asylbehandlingen måste gå fortare, och det här ni talar om att man flyttar mellan länder, det skulle ju Schengen-systemet lösa. Man skulle få prövning i det första landet, och fick man inte där skulle man återvända och så vidare. Men om det här då leder till att man skärper upp hela systemet, så är det ju bra. Låt oss intensivt hoppas. För det är ju, alltså Payan beskriver det ju korrekt när han använder ordet hyckleri. Alltså, har man satt sin fot här, då har man rätt att få sin sak prövad. Men det har ju då lett att länderna gör allt för att man inte ska få sätta sin fot
här. Men kan du som gammal politiker förklara det där, varför så många, både till höger och vänster, alltid ska säga just den här formuleringen, värna asylrätten? Ja, den är så att säga hel, och ändå så gör alla allt de kan för att kringskära.
Men den har ju en stark historisk laddning från andra världskriget, så att säga, och judarna som flydde, och länder som försökte även då på allt sätt slippa ansvar. Och det, då sa man att så här får det aldrig bli igen. Men det är klart att när då väldigt många utnyttjar systemet, och där de inte alls har de flyktskäl som fanns då. Men det är klart, låt säga att Navalny hade lyckats fly från sitt fängelse i Sibirien. Jag tror alla praktiskt taget tycker att självklart skulle han ha fått rätt att stanna i Sverige. Så att det ligger ju någonting väldigt humanistiskt och riktigt i asylrätten. Men om den då är förknippad med hyckleri, då borde vi på något sätt göra någonting.
Vi måste ju ha ett system som fungerar i vår tid. Alltså det är verkligen ett mantra, det med asylrätten. Den måste värnas. Ja, men är det bra? Måste vi inte ställa den frågan? Fungerar den? Ska vi inte försöka hitta någonting annat som löser saker och ting bättre? Jag köper inte riktigt det där att vi bara ska hålla oss fast vid
historien. Eller stoppa in någonting helt annat i asylrätten, så kan man fortsätta säga vi ska värna.
Ja.
Det är väl ungefär det man gör nu, ärligt talat.
Ja, alltså det här, man kan väl ändå säga att på något sätt är ju det här kanske en modernisering av asylrätten, där din sak blir prövad snabbare, man skiljer asylskäl från andra typer av skäl, man begränsar möjligheten att exempelvis ange ett exempel varför man söker asyl och sen ett annat, en annan orsak. Så att det här är ju en modernisering. Sen tror jag så här, man måste vara ärlig med att ja, asylrätten som den är idag, den är delvis problematisk utifrån att den är absolut och alla länder har inte den typen av kapacitet. Men på Josefins fråga, kan vi skapa någonting bättre? Det är ju möjligt. Men det är, bevisbördan ligger på den, för det är som Lars säger, om man bara river asylrätten och inte ersätter den med någonting, ja men nu blev det krig i Ukraina. Mm. Det kan bli krig om Gud förbjuder, Putin liksom lyckas, vilket land är näst på tur? Hur många miljoner kommer fly då? Och det är ju faktiskt därför asylrätten finns.
Då är man ganska glad att det finns något som heter asylrätten.
Men det måste ju då bygga på lite andra principer, till exempel att man hjälper varandra i närområdet, att man inte flyr tvärs över jordklotet till just det där landet som man vill. Det är ju lite det som har varit problemet.
Du kan titta på deras partiprogram.
Ja, men det finns fler som driver det också.
Okay. Hörrni, vi avslutar EUs asyl- och migrationslagstiftning här. Vi har kommit fram till veckans citat, person eller ord, det ska ni alltid ha med er. Även fast jag hade glömt att skriva det i välkomstbrevet till just den här. Men Lars, du får börja.
Någon gång för ett halvår sedan när jag fick vara med här, då sa jag snö, för att alla var så lyckliga för att det var en ordentlig vinter också i Mellansverige. Men det är klart, vår ligger ju nära till hands. Men jag såg ett tv, vi har ju varit inne på Ukraina, och jag såg ett tv-inslag om en svensk som heter Kristoffer Forsbäck, som är svårt frivillig där i kriget, svensk, svårt skadad. Då har han varit hemma, blivit omplåstrad, träffat sin familj, men han återvänder och kämpar för Ukraina. Det är klart, det är otroligt beundransvärt att människor vågar ta på sig det ansvaret.
Pajam.
Jag vill citera LO-ekonomen Torbjörn Holla. Han var på ett ekonomisk-politiskt seminarium där han medverkade. Och då var det en diskussion om det finanspolitiska ramverket som nu utvärderas, och Sverige ska bestämma sig för om man vill ha ett överskottsmål, ett balansmål eller underskottsmål. Och då sa Torbjörn att det finanspolitiska ramverket är ett svar på en fråga ingen ställer. Och det får bli citat.
Lite som asylrätten. Nej, inte som asylrätten. Helhet på sätt och vis. Josefin.
Jag gör klart lite grann det som Lars började på, det med vår. Jag säger istället att det ljusnar ute. Vädret slår fram och tillbaka, men man ser ändå lite ljusning i det hela. Och det hade ju varit trevligt att se i samhällsutvecklingen också, men jag hoppas på det för framtiden att det kan ljusna där också.
Ser väl lite ljusare ut i ekonomin?
Ja, man tänker inflationen har ju gått ner lite grann i alla fall. Det kan vi också vara glada över.
Det får vi. Vi slutar i dur i veckopanelen idag. Det är alltid trevligt. Josefin Utas, Lars Leijonborg och Paja Mola. Tack alla tre så hemskt mycket för att ni var med i veckopanelen.
Tack själv.
Tack själv.
På kvartal.se den här veckan kan jag tipsa om Stefan Rings text Fångade av Dr. Strangelove, där Ring går igenom olika scenarier kring riskerna för kärnvapenkrig. Min kollega Jörgen Wittfeldts krönika också den här veckan. Det många tänker men få vågar säga om könslagen. Jörgen menar att frågans innersta väsen, bortom kraven att få identifiera sig själv precis som man vill, är märkligt frånvarande i debatten. Och veckans fredagsintervju såklart. Rikshemvärnschefen Laura Svan Vrede intervjuas av Henrik Höjer om vad hon och hemvärnet lärt sig av kriget i Ukraina. Tack för att ni har lyssnat.
The
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.